Vi delar dagens evangelium ifrån Matteus, det 11:e kapitlet. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Amen. Tredje söndagen i advent möter oss med temat bana väg för Herren. Det är det många som har gjort sedan Matteus skrev sitt evangelium. Vi har läst om Johannes döparen i vår text. 300 år senare träder en kvinna fram som vi också har mött tidigare i vår gudstjänst. På 300-talet levde i staden Syrakusa på Sicilien en ung kvinna som hette Lucia. Den romerske kejsaren Diocletianus ledde vid denna tid den svåraste av alla förföljelser mot de kristna. Lucia hade bestämt sig för att förbli ogift, för att ännu mer kunna leva för Gud. Ändå hade hon en friare som inte ville lämna henne i fred, trots att hon hela tiden avvisade honom. När friaren äntligen gav upp så var det ändå i stor vrede. Och han hämnades på henne genom att ange henne för myndigheterna. Hon blev arresterad och ställd inför rätta för att hon var kristen. Förmodligen hade det inte varit svårt för Lucia att bli fri. Det hade räckt att offra till kejsarens bild. Men Lucia höll fast vid sin Gud och sa till domaren: jag känner ingen annan Gud än min skapare i himlen. Och jag är beredd att offra mitt liv för honom. Straffet blev hårt. Lucia skulle lämnas till en bordell och utlämnas för den värsta förnedring. Hela stan var samlad för att håna henne. Men ett underverk inträffade. Kärran som hon skulle åka i gick inte att rubba. Hur man än drev på oxarna så kom de ingenstans. Hon skulle då istället brännas på bål. Men elden vek undan ifrån henne och ville inte skada henne någonting. Man försökte då hälla kokande olja över henne, men utan att hon blev skadad. Till slut drog ändå böden sitt svärd, stack ut hennes ögon, stötte svärdet genom hennes kropp. Lucia var död. Bakgrunden till vår svenska Lucia-tradition kan man dock hitta i de kanske mer karnevalsliknande utklädningssederna före julfastan. De här utklädda figurerna, lussegubbarna, hade ibland med sig en lussebrud. Det liknar lite som majgrevan hade runt Valborg. Förr var Luciadagen också avslutningsdag för skolan. Då började skolpojkarna sina försök för att samla in pengar till kommande termin. Ett av sätten var att gå runt i församlingarna och sjunga mot ersättning av antingen pengar eller mat. Och den här Lucia-sjungningen är en viktig bakgrund till vårt Lucia-firande idag. Lucia-figuren är alltså en blandning av många olika motiv. Vi möter ett kvinnligt italienskt helgon som i ett nordiskt land inleder en medeltida fasta som inte längre finns. Sjungande sånger som hör till julen. Hon är åtföljd av stjärngossar som egentligen är symboler för de tre vise männen. De tre babyloniska kungarna som egentligen inte ska komma förrän på 13-dagen. Då vi ännu inte firat Jesu födelse. Lucia åtföljs dessutom av tomtenissar som hör hemma i den svenska skogen. Allt detta är bra exempel på våra typiska svenska traditioner. Egentligen är ett vittnesbörd om, och kanske alltid, att vi lever i ett mångkulturellt samhälle med kontakter över hela världen. Men det tänker vi inte så mycket på när vi i vår svenskhet firar Lucia med brasilianskt kaffe, äter lussebullar kryddade med saffran ifrån Marocko och med russin odlade i Kalifornien av mexikanska invandrare av spanskt och indianskt ursprung. Även om unga vuxna kanske oftast går i Lucia-tågen, så är det kanske framför allt med barnen vi förknippar Lucia. Ljuset och högtidligheten hos de ljusklädda flickorna ger nästan en glimt av paradisets glädje. Pojkarna som lunkar där längst bak, lite truliga, väcker småleenden hos de flesta av oss. Föräldrar kan ibland nästan beskriva det som en religiös upplevelse att se sina barn i ett Lucia-tåg. Hela Lucia-gestalten är fylld av symbolik. Den vita dräkten är dopdräkten, symbolen för renheten som Gud ger. Renheten som är ett annat namn för förlåtelsen. Kronan är dels en symbol för glorian, ljuset som strålar ifrån den som levt nära Gud. Dels ett tecken på fastheten och styrkan i Lucias livshållning. Det berättas om den historiska Lucia att hon ville komma med mat till fångarna. Fängelsehålorna var oftast under jorden och man fick gå genom mycket mörka gångar. Eftersom Lucia ville ha med sig så mycket mat hon kunde, så kunde hon inte använda sina händer. Hon behövde ha dem fria för att ge. Och då var hon tvungen att sätta fast ljus på huvudet för att kunna se vart hon gick. Den historiska Lucia blev martyr. Dödad för att hon höll fast vid sin tro på Kristus. Martyrskapet blev en påminnelse om det röda bandet runt midjan, en symbol för blodet. Det är med ljus som Lucia och hennes följe kommer. Mitt i vintermörkret så bärs ljuset till oss som ett Guds leende. Värmen sprider sig i kropp och själ. Namnet Lucia kommer av latinets lux, betyder ungefär den upplysa eller den lysande. Lucia är en budbärare om Kristus. Och ljuset en påminnelse om det som Jesus själv sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Att följa Jesus är ingen försäkring mot mörker eller svårigheter i livet. Det är både Lucia och Johannes döparens livsöde bevis på. Ljuset driver inte bort mörkret på flykten, men det lyser i mörkret. Det skingrar mörker. Också när det är mörkt i vårt liv så finns Gud som ett ljus. Han vill leda och han vill ge hopp där det ibland känns oöverstigligt svårt. Bo Sättelind skriver: låt inte mörker hindra dig att söka ljuset. Och när du funnit det, låt andra se, pröva, övertyga sig. Vill du att ljus ska leva, tänd då hos andra samma längtan. Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker. Tänd rättens ljus i korruptionens mörker. Tänd trons ljus i förnekelsens mörker. Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker. Tänd ljus. Amen.